då tror jag att jag har hörsammat vår kära tekniker med 5 sekunders tystnad där. Välkomna till Ninja-podden! Idag är det som alltid en väldigt speciell dag. Idag ska jag intervjua en förebild på två sätt kan man säga. Dels när jag lärde känna hen på 90-talet på Radio Stockholm. Jag fick äran att inte jobba så mycket med hen utan beundra hens arbete som radiopratare. Och nu undrar ni, vem är det? Jag presenterar dig så kan jag berätta lite mer. Men välkommen hit, Kim Sandberg.
Tack så mycket, Johan. Tack. Det var en stilig presentation, förebild och ja, absolut. Det är kul att du tyckte så.
Jo, men det var ju i stort sett mitt första jobb med media. Jag fick chansen att börja, tror jag, som ungdomspraktikant på Radio Stockholm, och sen kokade jag så jävla bra kaffe så de ville ha kvar mig. Så jag var ju där. Men det som då var ju ni, jag hade ju lyssnat mycket på Radio Stockholm innan jag sökte, så ni var ju liksom min värld i, jag var radiofil om det finns någonting som heter så. Så jag visste ju liksom exakt vem du var och så. Och sen fick jag chansen att sitta bröve dig, Viktor Petrovski och Carolina och alla storheter som fanns. Så det var stort för mig att få göra det. Så jag beundrar ju dig då i smyg.
Ja, okej. Okay. Men du hade ju långt hår då.
Ja, det hade jag ju.
Ja.
Det var ju alla, jag tror det var Nagra bandspelarna som gjorde att jag började slita mitt hår och så blev det...
Det kan det nog ha varit, och sen den gula eller blå tejpen som man satte som lidar, och var man lite crazy så att man var fel på fel, så att det varit lite roligt. Ja, absolut, det var ju kul och det var ju bra. Nej, men jag kommer ihåg, du var ju trevlig och skötte gästbokningar.
Ja,
och
jag var grym på det.
Var så där. Ja, absolut, för alla kom ju dit sen, så ja, att du fick ju dit de gästerna som skulle komma dit. Och så var vi ju då ett gäng ifrån Sätra, va, som satt där. Det var ju, vi var 3 eller 4 stycken programledare från Sätra.
Alltså från stadsdelen Sätra i Stockholm.
Från stadsdelen Sätra i Stockholm. Det var jag, Annika Lantz och Camilla Kvartoft.
Ah, Camilla Kvartoft hade dragit när jag kom. Annika Lantz var kvar och så.
Mm. Ja, de blev ju stekheta båda två där, så det var ju bra. Det gick inte riktigt lika bra för mig, så att jag fick väl ha kvar Sätra-generna där. Så att det var. Men det var i alla fall, ja, det var en trevlig tid. Det är ju, vi snackade ju 30 år sedan.
Ja, det är mycket vatten som har flyttat under broarna.
30 år sedan, ja. Och inte speciellt mycket mobiltelefoner. Det var tjockskärmar på datorerna som gick långsamt. Det var analogt. Vi spelade till och med vinyl. Det var CD-skivor. Ja. Och sen kom ju hela radiogrejen med att jobba med datorer, ha musiken på hårddiskar och sånt där. Mm. Och jag var faktiskt med i ett projekt som Sveriges Radio hade, där vi var en hel vecka i Hilversum i Holland och höll på med sån här datorstöd vid direktsändning, ett projekt där. Det var ju jätteroligt, och då var det stekheta människor där också. De är ju liksom, han den här som är på Kulturnyheterna och i Aktuellt och Rapport, Kristoffer var ju där. Och så,
han med ögonbryna.
Ja, och sen var det vdn för Sveriges Radio, Silla, var också med på det där. Wow. Och så var andra chefer, och så var jag därifrån Radio Stockholm, helt civil, ingen befattning, men jag var ganska intresserad av att jobba med just den tekniken istället för att hålla på med CD och vinyl och såna här saker. Så tyckte jag det var lite roligt, och vi hade ett projekt och vi jobbade med det. Jag hade ett franskt system som heter Dalet.
Dalet, nu får det bli för internt där. Men det var ett stort, inte för mig då som höll på att boka och så, men för er programledare, jag vet, kanske inte du, men både Viktor och Carolina och Linda von Essen svor över Dalet-systemet. Liksom,
ja, men jag tyckte det var jättebra, men jag hade ju lärt mig det i såna fall. Dalet var ju ett franskt system, va? Och det är alltid lite speciellt med de franska systemen. Energy körde ju Dalet, men de flesta andra använder ju RCS, Master Control.
Vad är Dalet?
Dalet är ett egentligen bara ett musikuppspelningsprogram där man du kan mixa och du kan spela upp ungefär precis på samma sätt som att det är egentligen att det som finns idag är i varenda liten dator som du till och med har i telefonen. Du har musiken på hårddisk och sen så trycker du igång det där så kan du hålla på och mixa dem där och sätta lite ut och inpunkter och sånt där då, liksom. Mm. Så att det är bara att egentligen så slipper du själva hanteringen med skivor och CD-skivor och det går fortare. Det gör det. Men det är ju fortfarande så, och tanken var väl så här då att man skulle ha datorer så skulle man musiken på hårddiskar och då skulle programledaren få väldigt mycket tid att hitta på spännande och fantastiska saker. Det blev ju inte så egentligen. Det var ju lika mycket action fast man höll på att byta skivor och sån här. Det var ju bara att kunde man stå och snacka skit med kompisarna och dricka kaffe istället. Det här goda som du hade fixat i ordning istället. Så ja, kunde man, ja, det var ju trevligt. Och sen kunde man hänga lite med telefonsamtal med lyssnarna och sånt där. Jag kom ju från den prekommersiella radion till Radio Stockholm.
Vad är prekommersiella?
Alltså jag var ju från på SAF-radion från början. Och där började jag i slutet på 80-talet. Och SAF-radion, det var ju Svenska Arbetsgivarföreningens radio som man drog igång enkom för att vinna valet 91. För att de borgerligheten skulle göra det. Och den drevs precis som en kommersiell station. Och
de var ju skitstora.
Ja, och reklambreken var inte reklam, utan det var ju, eftersom man inte fick ha reklam, då kommersiell reklam, så fick man ha idépolitisk reklam, vilket man också då förpackade. Under ett par reklambrejk så var det idépolitisk reklam, gjorda jinglar som var ganska roliga. Sån här falukorvstek, falukorvstek, falukorvstek. Ibland kan det vara lite kul att ändra. Och den som var spikeröst på det där, det var min för detta fru då, som hon pratade lite dalmål också.
Är det Ulla eller?
Ja, det var Ulla. Och det var lite roligt faktiskt. Så det var kul. Men det var en spännande och intressant tid och det var väldigt mycket entusiasm och det var ju ett gäng glada radiomänniskor som höll på och jobbade där och brann för radio och tyckte att det var jätteroligt. Mm. Och det var ju en annan verklighet än Sveriges Radio och Radio Stockholm som kanske var lite mera, ska vi säga, professionellt. Kanske drevs lite av ett journalistiskt intresse och med nyhets, alltså med fokus på nyheter och inte bara underhållning. Vilket, ja, är bra det också.
Du är ju mycket snyggare nu än vad du var på Radio Stockholm-tiden.
Absolut. Jag
tyckte du var jävligt snygg då också, men nu är du...
Det var jag inte.
Du såg proper. Men nu kommer ni ju att förstå efter podden att vem då, hur du ser ut. Vi ska lägga ut bilder och så. Men du såg inte riktigt ut som du gör nu under när vi jobbade på Radio Stockholm.
Absolut inte. Själv så tycker jag att det är bättre nu och det stämmer bättre överens med den bilden som jag har haft, den, ska vi säga, den mentala inre bilden utav hur jag ser ut och hur man kände sig utav att man såg ut. Det var nog snarare det som var, vilket gör att jag blir mer tillfreds med hur det är idag jämfört med hur det var då. Och det är klart att absolut, det var väl inte så att jag behövde skämmas på något sätt över hur jag såg ut. Och
nej, det var du var en snygg kille.
Nej, men ja, fast det var ju det som var problemet, att det spelar liksom ingen roll egentligen. Sen finns det ju de som tycker att det var bättre då. Men det tycker inte jag, och det handlar ju om vad man själv tycker egentligen. Exakt. Och det är ju liksom den här uppfattningen av att någonting stämmer inte riktigt, och det är väl det som är kärnan i alltihopa. Och då kanske du då vill berätta varför jag säger så här, för jag har inte sagt någonting om vad vi pratar om.
Nej, det var det jag tänkte försöka få in det, men jag tänkte väl börja med att du ser snyggare ut då, eller snyggare ut nu än då. Nu börjar jag bli förvirrad där också. Och då vill jag komma in.
Jo, men du vet, man måste jobba på TSL-en, timeshare listening, och då kan man ju inte ta det första bästa sättet. Då måste man ju vänta lite grann. Du vet, alldeles strax ska vi berätta om den dansande katten, och så kan de hålla på en hel morgon med den här dansande katten, och så kommer den dansande katten 2 sekunder.
Det är så det funkar,
ja.
Och speciellt om man håller på med stand-up, man drar ju oftast inte punchlinen direkt, utan man kommer ju till det. Men nu drar vi punchlinen. För när jag lärde känna dig, då hette inte du Kim, du heter Jonas, och nu ska jag, kanske jag låter gubbig fördomsfull, men du var den sista på Radio Stockholm typ, som, för du var för mig en flanell shortskille, precis som jag själv var på den tiden. Vi pratade, det jag kommer ihåg, vi pratade om, jag tror att du gillade segling väldigt mycket. Nu kanske jag har fel där.
Nej då, men, du har så ja, rätt så.
Men
rätt.
Liksom, man pratade grabbsaker med dig. För jag skulle säga då, du, för att busa till dig på den här personalfesten, du och jag klär ut oss till tjejer och ser om vi får någon ragg. Så skulle jag inte föreslå den idén till dig. För då skulle jag tänka så här. Du skulle säga, hör din dumma jävla norrlänning. Ska du stryka eller? Så det var väldigt långt ifrån den Jonas till den Kim som sitter här. Nej, vad men det hände där i mig?
Flanellskjortor, boots, lite sån här kanske alltså, ja, matchattityd, båtar, segling, stora bilar, gärna pickisar och annat sånt där, absolut. Och det var ju den delen av mig som var, och den finns fortfarande kvar. Det som var den stora skillnaden, det var ju att jag levde ju i någon slags lögn, och jag levde med en hemlighet. Och den var ju ganska jobbig att leva med. Den skapade ju rätt mycket misär, olycka, och ledde ju inte till någonting bra egentligen. Så att det var ju ett dåligt mående. Och det här är ju någonting som dyker upp då i tidig ålder, i 5-årsåldern. Så det här vet man om.
Det var så tidigt alltså.
Absolut, och det här vet du ju om. Men som alltid så är det ju så att, och det är väl det som är själva transproblematiken, att den är ganska så befäst redan i väldigt unga år. Du känner det här väldigt tidigt och du vet precis vad det handlar om och vad som är felet. Det är bara att du måste göra någonting åt det. Problemet är att du tycker inte att det här är acceptabelt, och du kan inte acceptera det hos dig själv, för du vill inte. Du tror att det ska försvinna, det ska gå bort, att det ska finnas någon slags bot emot det hela. Vilket det inte gör. Det går inte, och det spelar ingen roll hur mycket terapi du går i. Det skulle kanske vara elchocker då på något sätt, vilket man inte håller på med längre. Det skulle kanske kunna funka, eller att man får starka droger eller man gör någonting. Men jag tror inte att det är någonting som bara försvinner. Och till slut så kommer du till den punkten då du måste acceptera. Men på resans gång så har du ju fått både barn och du har gift dig, och livet har liksom rullat på. Och när livet rullar på i expressfart, så är det inte så lätt att liksom bara kliva av och så helt plötsligt kan man byta då. Det funkar ju inte riktigt på det sättet. Och dessutom så levde du ju liksom i en tid då du inte hade ett internet till exempel. Du visste ju inte, du kände ju ganska ensam, och vem ska man ringa om det här, och hur ska man göra då, och ska man gå på möten, och hur ska man byta om, och är det ju världens pussel och stök. Så då blir det ju att du håller på med det här i smyg hemma, och det blir ju en ganska så, ska vi säga, alltså, Då blir det ju mer en crossdressing. Du tar och byter om till det önskade könet då. I mitt fall så är det kvinna då. Och då gör du det hemma. Och det är ju faktiskt en jävla materialsport att vara crossdresser. För det går ju åt väldigt mycket grejer. Och framförallt, vad ska du göra med prylarna sen? Liksom? Du kan ju inte ha dem hemma, för det kommer ju inte frugan att uppskatta. Då får man väl så att det försvinner. Du får ju liksom antingen skaffa ett förråd på stan. Det fanns inte såna här billiga förråd att köpa. Det kom ju sen senare delen, och då får man ju köpa och slänga, och det blir liksom helt horribelt. Det blir ju bizarrt till slut sådär. Så ja, där är man ju, och sen så går ju tiden, och ja, du vet, liksom det bara går fort, och så helt plötsligt så har det gått, du vet, 30 år sedan som vi jobbade. Mm. Det känns ju inte så här att oj, det här var jättelänge sedan.
Nej, jag skulle säga 10 år sedan max.
Det känns ju, och det är ju det som är så läskigt med tiden, att den är ju, och det, när man kommer bli äldre så får man ju en referensram. Man kan liksom referera till hur det var för 30 år sedan och sådär liksom sådär. Och det känns ju verkligen inte som att det var det.
Så då menar du att när vi jobbade på Radio Stockholm så bodde Kim hos dig ändå, fast...
Absolut, det är verkligen, det måste man säga. Och då det här som du säger, att du skulle ta på dig några damkläder på en fest, det var ju helt otänkbart.
Ja, det var det jag skulle säga.
För att inte för att jag inte ville, nej, utan för att därför att det fanns en skräck, en rädsla i att det här skulle komma ut. Det var ju ändå min hemlighet på något sätt. Och problemet är, då har du ändå gått och handlat de här kläderna och köpt dem, och det är ju liksom på något sätt så blir ju det också en svår sak. För då måste ju, då ska du ju hålla det här så hemligt som det bara går att hålla. Och det är ju ingen i hela världen som visste om det där. Mm. och sådär. Och dessutom så hade man gjort någonting då, så hade man inte kunnat få barn, eftersom då var det ju tvångssteriliserings som gällde. Det var ju, det höll vi på fram med till 2013, så höll vi på med tvångssterilisering. Så
att, det visste inte jag.
Och dessutom hade du då på något sätt sparat någon form av könsceller, så skulle de destrueras. Du skulle inte kunna reproducera dig som transsexuell person. Och dessutom skulle du byta något personnummer, så var du i praktiken tvungen att genomgå en könskorrigering, vilket är en ganska påfrestande grej, och det måste kräva liksom att du skulle bli. Så att det var väl det. Och det är ju inte en ursäkt egentligen, för det var ju många som gjorde det även då. Men till slut så kommer du till den punkten att då är det läge att ta tag i det här. Du, för att det blir så jobbigt. Verkligheten blir jobbig. Ja. Du blir inte hel. Mm. Du är 70% kanske. 50% eller vad man nu ska säga för någonting. Men efter det så blir du en hel människa, och dessutom så slipper den här hemligheten som är helt hopplös att ha att göra med. En hemlighet är ju en hemlighet, och hemligheten älskar ju att få leva och frodas. Och hemligheten vill ju inte bli offentlig, så den kommer ju att göra allt för att vara hemlig. Och det är väl en jättevinst att bli av med det här eländet.
Får jag ställa en fråga? Tekniken här.
Ja, Stefan Erdman är också med i den här avsnittet. Han sitter bakom mickarna.
Ska jag prata lite dalmål sen när jag känner igen? Nej, men jag blir nyfiken. Hemligheten här, delar du inte hemlighet med någon?
Nej, vem skulle jag dela den med? Det fanns ju ingen att dela. Skulle jag dela den med min fru, då hade det ju varit taberas på det där långt innan det blev slut. Och vem skulle jag då? Mina sköna polare som också gillar att gå runt i flanellskjortor och boots. Och när man ju pratade med dem, så det värsta som skulle kunna hända och så där, det var ju att jag skulle byta.
Johan, hade han kunnat dela med dig?
Jag skulle bli så glad, för då fasen vad vi skulle kunna hitta på bus. Det var ju liksom, jag tyckte ju det att det var Carolina och jag som kunde, en tjejkollega till oss. Mm. Så vi hittade på mycket bus privat och så. Om jag hade vetat det, fan, du skulle kunna ha varit med oss då liksom. För jag skulle bli jätteglad om du hade sagt, men det kunde inte du veta. Men jag skulle fasen bli så glad om jag hade fått dela det med dig.
Jo, men sen ska man nog komma ihåg att det var ett annat samhällsklimat också. Det, att komma ut som gay var ju skitläskigt för många, och de höll ju hårt i att inte göra det. Och kommer du ut som någon slags transperson, så här, tjena, liksom, det fanns ju inte. Alltså, jag kände ingen, och det liksom, jag hade någon dragshow och sånt där, men det är ju inte samma sak. Mm. Och de här som är crossdressers och sånt där, jo, men de tycker det är jättetrevligt att byta om, men sen är de jättenöjda och sätta på sig snickaroverallen och går därifrån. Mm. Men det är ju inte där jag var, och det var inte där jag ville.
Nej, men varför jag undrade också, så jag var, gud vad det låter jävla jobbigt att ha liksom en hemlighet utan att kunna dela med någon enda person. Ursäkta, det var bara
absolut.
Det var min reflektion bara.
Absolut, det är skitjobbigt. Det är ju en djup smärta, och det är ju eländets elände att göra det. Alltså jag hade inget alternativ, eller kände inte det, eller var inte tillräckligt modig, eller det finns ju massor med orsaker till varför man inte gjorde det egentligen, och ja, det blev inte så. Jag försökte ju liksom när jag var ganska ung och sådär, men jag blev ju utskälld utav, det var ju inte dålig dålig erfarenhet ifrån de närstående då, om man säger när jag var kanske 14, 15 och sånt där liksom, då var det väl taskig 15 kanske, då var det ju taskig erfarenhet då, så att det var väl, jag upplevde inte att omgivningen tyckte att det var speciellt positivt.
Det har jag förståelse för jag skulle nog själv, nu du ser, jag tänker försöka sätta mig in i det själv. Nej, även fast jag utåt sett, ja men jag är ganska galen liksom. Men ändå, det skulle nog bära mot mig och säga, du, jag, ja, dels bara vara homosexuell. Idag låter ju det jättefjantigt, men då,
nej, men hur
skulle jag nog draga mig för det också.
Ja, men nu tänker du liksom på Röda Stockholm när 90-talet. Ja. Hur många hade vi då som vi kunde säga liksom som var gay?
Ulo.
Ja, precis. Jo. Men,
fast han var inte det öppet heller,
nej,
tror jag.
Nej, inte alls. Och under 80-talet så hängde jag väldigt mycket på AD och sånt där. Och där fanns det ju, de var ju
AD
mer
för någonting? Är det
After Dark på Hasselbacken som låg där. Den som också låg först på David Bagares gata. Men där var det ju, så att säga, men det var ju en... det var ju en annan värld. Mm. Och de hängde ju med varandra mycket. Men det var ju sällan som någon var öppet gay på jobbet.
Nej, det var inte det.
Utan det kom ju långt, långt senare som det blev accepterat. Mm. Och det kanske där vi är idag egentligen med trans. Det är ju samma argument nu som används emot det här med att man är gay. Och det är ju samma människor som hatar och det är samma människor som är emot. Och det är samma människor som slår, som bråkar något helt enormt. Alltså det är bara att kolla på den här diskussionen som var nu senast om, vi tänker den här nya könstillhörighetslagen. Det är ju så här löjligt på något sätt att vi är ju typ 0,2 promille av befolkningen och sånt där som är transpersoner. Att det kan skapa så mycket rabalder, så mycket engagemang. På något sätt så blir man ju nästan lite stolt. Vad är det här för någonting? Mm. Det här är ju inte klokt. Så där. Alltså det, man ska välja, ja, man måste ju få välja. Och det är konstigt på något sätt att ja, du skulle förvägas att välja vilket personnummer du skulle ha. Men du får gärna gå på krogen och supa ihjäl dig. Du får välja saker som till exempel din utbildning, får du välja helt fritt vad du vill ha för någonting i stort sett. Fast den har ju mer större påverkan på framtiden utav ditt liv än de här siffrorna i personnumret. Sen kanske man ska fundera på, okej, ska man göra om den medicinska behandlingen och sånt? Där är det väl en annan sak, men jag är inte rätt att svara på om man ska göra det eller inte. Men där måste ju var och en ta sitt eget ansvar. Och det är klart att de har ju påverkan och de är ju icke-reversibla, men det är mycket annat som är icke-reversibelt också, skulle man kunna säga. Men ja, om det får folk att må bra och kanske överleva och inte ta livet av sig, så är det väl alldeles utmärkt om man gör det.
Jag kan säga det, om jag inte sagt det tidigare. Jag tycker du lyser nu på, så, ja, hela du ser ut att må väldigt bra.
Absolut. Det är ju det som händer, att när du väl släpper hemligheten så mår du bra. Mm. Och när du väl låter den bli så att säga offentlig, så, och nu är det väl 10 år sedan typ sådär, då blir det lätt. Och bättre. Och sen får man väl stå ut med att det är någon som tycker att det där var inte så bra. Nej, men då får du väl tycka det då.
Du menar inte jag att du såg ut och må dåligt på Radio Stockholm. Men jag följer ju dig på sociala medier också. Ja. Och jag tycker så, du verkar leva ut din dröm. För du gör saker som inte den gamla Jonas tror jag skulle ha gjort. Du står hälsar helgen välkommen med ett champagne. Ja, men ja. Åh, vad härligt. Det skulle inte jag förknippat med Jonas, liksom, att lägger du träningsbilder.
Fast egentligen på sätt och vis så är det ju faktiskt, min person är inte speciellt förändrad egentligen. Men det är förpackningen som är förändrad. Och i och med att då kan man ju plocka fram de här 40% som saknades. Och det kanske var 40% av någonting annat. Men jag tycker ju fortfarande om segling. Jag håller fortfarande på med havskappsegling. Jag håller på aktivt med det fortfarande. Jag tycker fortfarande om snabba bilar. Jag tycker fortfarande om V8-er. Även fast jag inte har någon V8 nu. För det känns ju lite så här scary. Det kan man inte ha riktigt. Utan hybridbil då. Men ja, och sen en bensin också. Men det är väl med det. Jag tycker fortfarande om de grejerna. Mm. Jag tycker fortfarande om att skjuta. Jag tycker fortfarande om det som är. Men jag gör det i en annan förpackning. Och det finns väldigt mycket annat i livet som jag tycker om också. Som jag då kan plocka in då. Liksom man säger någon mjuka värden. Och om man nu ska ha något kvinnligt, manligt på något sätt. Så kan man ju plocka in allt det där. Så att det blir ju ett rikare och ett frodigare liv.
Men när vi jobbar, jag har ju fastnat där, vi ska ju gå vidare och se vad som hände sen. Men under den tiden, då smög du med det här, med Kim-personligheten, eller?
Absolut, det gjorde jag. Jag bytte om i smyg hemma och sådär. Och när de andra var borta, så gjorde jag ju. Och det blir ju inte så mycket. Och det blir en ganska, ska vi säga, en ganska jobbig tillvaro. Det är inte speciellt roligt, utan du får göra det i smyg och hålla det för dig själv och sådär. Och det leder ingen vart. Det blir inget bra och sådär, utan det är väl som det är liksom. Och det blir ett enda långt mörker egentligen i just den biten. Och du ser ingen ljusning i det. Och det skapar ju en viss del olycka, även fast du kan vara lycklig ändå. Så att det blir inte ett fullvärdigt liv, och du känner liksom att det här är inte det, din bild av dig själv stämmer inte. Det finns ju inte en chans att det som du ser i spegeln stämmer till en liten, liten bit med hur du uppfattar dig själv. Och det är ju inte att du uppfattar dig själv som att du skulle vara någon fantastisk supermodell eller något sånt där. Alltså, det är ju inte så att man går runt och tror att man är Meryl Hemingway ungefär. Eller Margot Hemingway, eller Sharon Stone, eller vilken ska vi ta någon annan?
Nej, du sitter med bena ihop där. Jag tycker gärna att du får, om vi ska köra Sharon Stone, att sitta lite mer så här.
Ja, ja, mer en sån här manspread. Men, ja, nej, men det är väl det, eller något sånt där. Eller man tror inte att man är någon Gwyneth Paltrow heller för den delen, eller något sånt där. Eller vad man nu, vem man nu ska ta och välja. Utan en vanlig hedlig homo sapiens, en vanlig hedlig, ska vi säga. Och kanske inte fullt ut kvinna heller, men kanske mer feminin. Kanske ha någon form av kvinnlig touch. Kanske är det någon som skulle i sin vildaste fantasi kunna liksom, ja, det där kan ju ändå vara en kvinna liksom. På något sätt så. Och det är väl kanske den, det som man ville ha egentligen. Och då får jag väl säga, ja, jag tycker att då har jag lyckats ganska bra hittills i alla fall. Sådär. Och jag tycker det funkar. Jag vet inte, jag tänker inte så mycket så, utan jag tänker mer bara att jag ska ha trevligt och roligt och ha ett skönt liv.
Det låter väl helt jobba, perfekt.
Men nu tänker den här tekniken från Dalarna, ja, jag blir nyfiken igen. För jag tänker så här också, Gud, den här dagen då hemligheten gick över till att vara icke-hemlighet. Vilken grej för mig som inte har upplevt något liknande. Beskriv, hur var det liksom? Vad hände den dagen? Vakna på morgonen?
Nej,
vad hände liksom?
Egentligen så var det ju inte så att jag hade satt någon speciell dag att nu ska det ske. Nu jävlar ska de få. Det var inte riktigt så jag hade tänkt, utan tanken var väl på något sätt att det här är ju som man tänker att om jag då så här, jag lättade på förlåten och berättade då för min dåvarande fru, och det var ju väl över 15 år sedan liksom som jag gjorde det. Det föll ju inte riktigt i god jord om man så säger, men då var det ju fortfarande inte någon form av officiell, eller jag la ut någon bild, eller det fanns ingenting överhuvudtaget, utan då kunde jag ju liksom leva med det och så fick jag väl liksom byta om lite då och då och sådär. Men det var ju inte speciellt populärt, så det var ju en källa till gräl skulle man kunna säga.
Får jag fråga, vad konkret smärtade henne mest när du berättade?
Jag undrar vad det egentligen, jag tror att hon smärtade mycket var nog att jag skulle förändra så att Jonas skulle glida iväg och bli mer Kim. Men det var nog snarare så att det kan också varit så att det här blir ju annorlunda, det kommer se konstigt ut. Vad ska folk säga, vad ska de tro, vad ska de tänka och sådär. Det kanske kan vara det också. Men om jag ska svara liksom mer konkret på den här frågan när man väl kommer ut, när det väl sker, så är det ju någon slags ett vattenfall. Det är som en kran du sätter igång, och när du väl har dragit igång den där så är det svårt att stänga av, och fördämningarna brister till slut, så att du kommer till en punkt när du är i så pass feminin förpackning så att de börjar undra på jobbet. Och det var väl ungefär så det var, kan man väl säga.
Vad var det yrkesmässigt då,
ja,
i ditt liv?
Då hade jag ju var jag delägare i en radiostation i Stockholm som jag drev tillsammans med en annan kollega då, en gammal kollega från tidigt SAF-radiotid och sådär som vi drev, och vi hade gjort väldigt mycket roliga saker tillsammans. Vi hade varit i Västindien i Centradio, var det Centradio från Engelberg, vi byggde en radiostation och vi hade gjort en hel del saker som jag gjort, riktigt roliga grejer, och då hade vi den här radiostationen tillsammans det blev ju mer och mer kvinnligt, det blev mer och mer feminint uttryck, och till slut så var det väl någon som tryckte på att det här måste du nog berätta på i fikarummet, va? Ja, då fick jag ju göra det och så gjorde jag det, och sen när det väl är gjort så då kan du väl lägga ut någon bild på Facebook också då. Så, ja, och det var väl ungefär så det var, och då blev det ju liksom livat helt klart. Det var väl kanske inte, det var väl ett sätt som kanske inte var det absolut bästa sättet att göra det på, men det drevs fram på ett sätt som där inte jag upplevde att jag hade så full koll på vad det var som hände egentligen, utan det blev som det blev. Det kanske var bra.
Men Facebook, herregud, det är ju liksom där kan du få hur mycket reaktioner som helst. Fick det, var det positivt och negativt?
Ja, det var i stort sett bara positiva reaktioner som jag fick på Facebook. Det var väl ingen som var negativ. En del blev förvånade och en del undrade vad det var för någonting och sådär liksom. Så att det är klart, det vart ju lite pyssligt sådär. Och sen så skulle man berätta för barnen och såna här grejer också. I vilket fall som helst.
Vad sa barnen?
De
Och hur gamla var de när de...
Det var ju samma, och det här blir ju då, det här är ju samma veva som Bruce Jenner, Caitlyn Jenner. Så att det var Så det var ju lite i ropet liksom. Själva grejen var ju att det hände, så det funkade ju på det sättet. Och sen som alltid går det ju upp och ner. I början så är det liksom väldigt mycket kvinnligt, sen blir det mindre kvinnligt och sen så blir det mer och sen så hittar man väl sin stil på något sätt. Det är ju som en liten tonårsperiod skulle man kunna säga, själva utkommandet och när det väl blir då. Men du är ju av med hemligheten och du är jätteglad för det, och barnen är, de sa inte speciellt mycket egentligen, utan de var supportive och ställde upp och tyckte att det var helt okej och sådär då. Och sen nu när vi har pratat liksom på senare år om det, så var de väl kanske mer förbannade över att jag inte hade gjort det tidigare. För de tyckte väl att, men liksom, jag fattar inte, varför kom du inte ut tidigare? Nu har vi fått 100% av det liksom. Innan så fick vi 70% eller 60%. Alltså, varför förvägrar oss en pappa? Jag är ju fortfarande pappa. Mm. Varför förvägrar oss en pappa till 100%? Det var ju dumt gjort. Varför gjorde du inte så? Ja,
var inte det en väldigt skön reaktion att få från dem?
Jo, absolut. Och vi har en trevlig relation idag. Vi reser ihop och åker runt i Europa där och träffas. Den ena fyllde ju 30 häromdagen och då hade vi lite kalas och sånt där. Då träffas vi allihopa med min för detta fru och hennes nya kille och min nya kvinna som jag bor ihop med och sådär. Så att det är absolut, och det är jättetrevligt. Och det funkar och det är bra och alla är glada och nöjda och sådär. Liksom. Men resan dit har ju varit svettig. Så att det var ju inget bra att komma ut på jobbet där. Det var ju absolut inte någon succé, det kan man väl inte säga. Så att det var ju i stort sett så... var det väl ett självmål på det jobbet.
Det var så pass att, så att reaktionerna blev så pass.
Ja, det var ju liksom på andra ställen så var det ju också som jag höll på dels med radio, men sen höll jag på med segling och körde charter och sådär, och det stället som jag var på då tyckte att jag skulle vara mindre tjej och sådär liksom när jag väl var ute och seglade. Och bara ställa den frågan och säga, det är ju ganska, ja, vad ska man göra? Alltså det, du kan ju inte säga så mycket. Antingen så går det ju clinch och konflikt. Eller så bara, ja, okej. Och så får man väl bara svälja förtreten på något sätt. Och köra vidare. Och sådär. Och det är väl samma sak liksom när du kommer ut. Ska alla säga hon eller han? Eller vad ska de säga för någonting? Jag tycker hen funkar alldeles utmärkt. Det är ganska bra. För mig i alla fall. Mm. Och jag gör ingen stor affär om någon säger felköna mig. För då skulle jag få riktigt svettigt. Alltså, då blir det så här, bara, då ska jag hålla på och rätta människor hela tiden. Mm. Det går inte liksom. Det är bara lägg ner. Mm. Och sen får väl de säga vad de vill. Liksom. Man lär sig med tiden att bekommer inte så mycket liksom, just det här. För att på en del jobb så frågar de ju faktiskt så här, vad ska vi säga? Ska vi säga han eller hon, eller vad ska vi säga? Säg hen om du nu frågar, annars så spelar det mig ingen roll. Jag vet själv vad jag är för någonting liksom. Och det har inte varit ett problem. Det var ett problem då, det var jobbigt för att den stationen som jag var på, det funkade inte alls. Så jag fick ju bara sluta med det. Det var i stort sett, vi fick ju kliva av och sälja min del.
Det var så illa alltså, eller AI.
Det var väl så. Jag kanske var att jag misstolkade min då både kompis och kompanjon att ha en förståelse som kanske blev rädd för att och trodde att det skulle vara bad för affärerna. Mm. Vilket det troligtvis inte hade varit.
Jag tror ju nu att det skulle vara tvärsom, att det skulle vara en tillgång för, i alla fall inom media, jag vet inte hur seglingen är, men just media tror jag skulle vara en tillgång.
Nej, jag tror att det hade varit jättebra, jag tror att vi hade kunnat tjäna millar på det där liksom. Men nu gjorde vi inte det, utan då fick man göra något annat istället.
Det jag tänkte nu innan vi träffades, det var ju det att för mig är ju du Kim nu, för jag har ju följt dig de senaste åren på sociala medier. Men så fort du börjar prata så blev det Jonas Sandbergs röst som pratade. Och då vart jag helt plötsligt, tänk om jag nu, att mitt undermedvetna känner igen Jonas röst så att jag börjar säga Jonas. Fast jag har liksom jag vet inte hur länge jag har följt dig, i 2-3 år. Har du varit Kim? Så det var inga problem. Men så fort du öppnade, så då var jag, shit, tänk om jag nu säger Jonas helt plötsligt, fast jag inte ska. Men det menar du, det skulle inte ha gjort hela världen. Du skulle inte bli ledsen på mig. Eller
nej, något sånt. Det har jag inte. Alltså, vad ska det bli det för? Jag hade ju Jonas hade ju en fantastisk radiokarriär, gjorde väldigt mycket bra grejer. Efter jag hade varit på Radio Stockholm tillsammans med dig där, så var jag ju på Mix Megapol och hade hand om...
Och Riks-FM.
Ja, men jag hade ju det där morgonprogrammet på Mix Megapol, Jonas Sandberg och Morgonligan, som det gick jättebra för. Vi blev nummer ett och vi var väldigt dedikerade till vad vi skulle göra. Vi var stringenta i vad vi gjorde, våra stunts var helgalna. Vi körde sönder bilar och vi hittade på väldigt mycket. Det var ganska grabbigt liksom, men kanske med en kvinnlig touch på det hela och sånt där. Och det var väl bra. Och jag har ju samma röst. Jag har inte försökt förställa min röst. Jag försöker inte. Jag har gått hos talpedagog så att man ska kunna lära sig att prata lite kvinnligare och använda mera vokaler liksom, och dra lite på orden och sådär. Och det skulle man kunna göra. Och då det blir lite sådär... Man hamnar i en mjukare och en skönare. Vilket är inte min röst från början. Och det är en av de saker som jag absolut inte hade problem med, det var ju min röst. Den hade jag ingen som helst problem med. Och jag var inte intresserad av att ändra den heller. Så därför så blir det ju kanske en mishmash. Du hör någonting, ser någonting annat. Och det blir ju framförallt då när du jobbar med tv och sådär, så blir det ju... Ja, det kan det vara, men ja.
Så ska jag komma in mer på sen vad du gör nu och hur det har påverkat hela din livsresa. Men jag vill ju stanna lite där med när du tar steget och tänker du då att jag tar steget fullt ut på en gång och göra så mycket som möjligt, eller det kanske du sa, men förtydligare, eller vill du ta det här... Ja, pö om pö, om det finns något uttryck som heter så. Eller hur var det när du bestämde dig för, nej men nu ska jag berätta min hemlighet?
Ja, men det var väl snarare så att liknelsen är väl ungefär som att du öppnar fördämningarna. Och det går inte att få ner luckan. Därför att när du väl har öppnat dammen så rinner det på. Och då går det ju framåt och när du väl har släppt det och kommit till en punkt där du ökar, för du kanske ökar ditt feminina uttryck liksom, med mer kvinnliga attribut, det blir mer och det blir kanske lite mer smink och lite till och så blir lite andra kläder och så blir det någonting. Till slut så har du hamnat i det läget där det är ganska mycket feminint och då kan det se lite konstigt ut, tycker en del. Och då har du, när du väl har kommit så långt, så är det lika bra att elda på. Och till slut så kommer du också i den stunden där du inser att det är point of no return. Du har kommit så här långt och du kan inte gå tillbaka. Det skulle vara i sådana fall att du går tillbaka helt och hållet då, men det är jag ju inte speciellt intresserad av, utan då är det ju, och det, så det är inte, jag gjorde inte liksom, det är inte från en dag till en annan, även fast det kanske tycker många tycker att det var så, det gick väldigt fort. Men det som gick fort för många, det har ju tagit mig i alla fall 45 år då. Eller 40 år ungefär har det tagit innan jag kommer till den punkten när jag kommer ut. Och det här är inte speciellt ovanligt egentligen, för det är många som kommer ut ganska mitt i livet. Barnen har börjat bli lite större, det blir mer tid. De här vanliga aktiviteterna, jag var ju hockeytränare i 20 år och stod på rinken. Det fanns ju inte så mycket tid för det. Luktar ju svett om händerna och gammal hockeyhandske hela tiden liksom sådär. Och det var ju sjå att få bort det där, men då har man inte så mycket tid över till att ägna sig åt sig själv och fundera och tänka. Det är klart att man funderar och tänker och går på alla de här glada terapeuterna på stan som man gärna pröjsar till och sådär. Men det är inte så troligt att du kommer att komma ut då. Utan du är där du är helt enkelt. Och då under, när barnen var som allra minsta, då var jag på Riks, och Mix med Apol och Riks framförallt då var jag på.
Du berättade att du levde med en kvinna då och nu lever du med en annan. Var förvandlingen från Jonas till Kim det som gjorde att ni gick isär, eller var det andra saker?
Det är, nog skulle jag vilja säga att det var att jag blev Kim, eller att det blev ett för feminint uttryck. Det var det som gjorde att vi gick isär. Vi träffades ju ganska unga på universitetet och vi var inte mer än strax över 20 när vi träffades och sådär. Det var ju ändå ganska, vi var väl gifta nästan 25 år och ihop i 30 typ sådär. Ja, inte exakt, men runt i runda slänga i alla fall. Så det är klart att det kan ju funnits annat också då. Det så skulle det kunna ha varit. Men det som egentligen sköt ut det hela, det var ju just att jag kom ut då. Och då var ju förpackningen ändrades, men inte innehållet i stort sett. Det var ju samma innehållsförteckning. Mm. Det var ju lika mycket protein och fett och kanske lite mindre fett var det till och med. Det var mer protein och mindre fett. Så att, och dessutom så var det väl kanske en lyckligare individ också. Mm. Så att på något sätt så missar man väl det då. Och sen så efter det så har jag haft några stycken och haft lite förhållanden och sånt där. Då, men jag har ju levt ihop med andra såna här cis-kvinnor då, som det heter.
Och vad är cis-kvinnor?
En cis-kvinna det är en cis-person är ju då den som har trivs i sitt födda kön och ändå och aldrig funderat på att ändra det eller på något sätt ha ett annat uttryck. Det är ju en cis kvinna, okay. Eller cis-man är det också. Det
så då är man kan säga, jag vill ju vill jag också fråga dig lite senare om jag skulle kunna ha talang för att bli lika fin som dig och få gå typ i en skola en dag hos dig. Men vi har inte kommit dit än. Jag ska få med mig Stefan också. Ja. Vi ska fan gå ut och pröva marknaden.
Ja, det är en hård skola. Ja.
Men man kan inte då få en bättre lärare än dig. Men det jag skulle komma till då, det var ju det att ja, men då kan man säga att jag är en cis-man då, som jag är nu.
Ja, du är väl rätt trygg i din könsidentitet.
Ja, det vet vi inte, men jag tror det i alla fall.
Ja, du har inte gjort någonting åt
det
i alla fall.
Nej, men det är därför jag vill gå i skola hos dig. För jag vill ju inte gå miste om något fint här i livet faller nu. Jag skulle också bli Johanna lite senare. Jag skulle få ligga med kanske. Fan, det måste jag fråga om. Sex, men det är fortfarande tjejer för dig som gäller. Eller är det också nu när du är Kim? Nej. Det är lite barnslig fråga, men jag kan inte låta bli att ställa den.
Jag är nej, den är kanske inte så barnslig, men du, om jag lever ihop med en cis-kvinna så kan du svaret är väl där?
Ja, det är så. För det tror jag många, inklusive jag, nu har jag lite insyn att men den Radio Stockholms Johan skulle nog tro direkt att om man är trans, ja men då byter man även att, men så funkar det inte har jag fått lärt mig nu att.
Nej, men det blir ju så att det är inte helt ovanligt att i samband med att du så att säga byter så följer din sexualitet med så att du blir då fortsatt heterosexuell. Ja, men
för de flesta som är du kallas väl inte trans, för det är väl killar som tycker om att de vill vara killar, men de tycker om att byta kläder helt enkelt.
Fast det är ju egentligen då är det ju transvestiter och det är
och sen du är ju inte en transvestit.
Nej, transvestit eller crossdressers är de som tycker om att ta det motsatta könets uttryck, och det finns ju både män och kvinnor som är transvestiter eller crossdressers.
Finns det kvinnor också?
Absolut, och de tar på sig lite skägg och såna här grejer och så köper de lyxskägg någonstans ifrån som de plockar på sig och så ser de ut som en lite skägg i ansiktet och sådär, så går de runt och tycker det är trevligt. Och så finns det ju de som tar på sig väldigt höga klackar och kort kjol och glider runt och tycker att det är väldigt trevligt också. Ganska opraktiskt, men det tycker de är. Och sen så byter man tillbaka och sen så går man hem i kostym eller i blåstället eller vad man nu har för någonting. Och tycker att det är jättetrevligt. Jag är transsexuell och det är ju där du lever i det önskade könet. Och det är det som det är köns, alltså, så att den här könsbytslagen var, den handlade om mig då. Så den debatten handlade ju helt och hållet om sådana som jag då, som är könsbytare och som vill göra det och som vill identifiera sig med det andra könet, inte bara sådär lite på skoj, utan jämt i stort sett.
Mm. Men om då... Alltså många frågor, det brinner i skallen på mig så jag måste ta kolla ner mig lite. Men när du gjorde den här förvandlingen, eller när du började, vad konkret gjorde du med din... Började du käka några hormoner eller bara bytte du kläder? Eller hur påbörjades din...
Vården i Sverige är ju anpassad. Först är det en lång utredning där du ska prata med både terapeuter, psykologer, kuratorer. Det är läkare och det är psykiater och det är en utredning som ska göras på dig där man ska göra tester och du ska göra personlighetstester, begåvningstester för att utesluta att det inte är någon annan bakomliggande liten psykisk sjukdom som är orsaken till det hela. Och sen får du då en diagnos och efter att du fått en diagnos så pratar du med en endokrinolog som håller på med hormoner och sånt där. Och så är det ju den vanliga. Det är precis så det brukar vara liksom.
Jag visste inte att det var så omfattande, för om jag skulle känna att jag skulle vilja byta då skulle jag vara, tror jag, väldigt rädd för att inte jag skulle bli tagen på allvar, att om jag nu skulle tagit det modet till mig att sitta hos någon och säga jag känner mig inte hemma här, jag vill byta, att men du är utarbetad eller du är psyk. Ja, men så du togs på allvar på en gång.
Absolut,
liksom.
Och det här var ju då, nu hette den Enid, enheten låg på Huddinge sjukhus, nu menar heter den Anova och ligger på Karolinska sjukhuset där, men det är ju egentligen samma Karolinska, Huddinge och sånt där, men det låg på Huddinge i alla fall, och det är ju Karolinska fast Huddinge, och sätter en enhet, men det spelar ju ingen roll, utan det är samma, nej, de tar det på allvar och de kommer att fråga och du får berätta och sådär, och sen är det väl så att om du kommer dit ganska sent i livet så är det ju inte speciellt jobbigt, för du är rätt klar med det här, vad är det för någonting? Alltså jag sitter ju inte här för att jag tycker att det är så festligt och jag tycker att det är så bra, utan jag sitter här av en anledning, därför att nu har jag jobbat och slitit med det här, så jag är rätt på det säkra med att så här är det. Och det enda de kan göra då är att de kan ju faktiskt ställa motfrågor, de kan ju vara lite provocerande, vilket de ska vara också, så att de gör att man är säker på det man ska göra. Det är inte så självklart alla gånger att det verkligen är så. Mm. Det kanske visar sig att, nej men du här va, och det här var det som egentligen kanske var själva grunden till att du kände så här. Men jag var rätt på det klara med vad det var för någonting och var helt bestämd, och de tog det på allvar och de var jättetrevliga och supergulliga och inga bra människor helt enkelt, som tog sitt jobb på fullaste allvar men hade mycket att göra, och nu har de ju fullt med grejer. Nu är det ju många som har kommit dit, har ju ökat utan någon anledning, så har det ju, men framförallt så är det ju mycket många flickor som vill bli pojkar istället. Och sen är det ju en hel del såna här killar som vill bli tjejer också då. Och det finns ju en poäng med, på något sätt, en risk och en poäng. Men den stora poängen om du börjar tidigt är att resultatet blir ju helt annorlunda. Du utvecklar ju inte ditt adamsäpple, du utvecklar ju kanske inte liksom att du blir mera bred och stor, du utvecklar ju inte större fötter, du utvecklar liksom inte de här typiskt manliga karistika, utan det blir du, och då blir det jättebra resultat.
Och sen, det menar du, det får man via hormon, man äter saker då?
Ja, så. Precis, och då får du ju liksom östrogen istället för mycket testosteron, så då får du ju kvinnligt hormon, och då blir det ju alla de positiva effekterna som jag tycker då utav det kvinnliga hormonet. Du får en tillväxt utav bröstkörtlarna, det blir en mjukare och femininare hud, fettinlagringen ändras från att bara bli runt buken utan kommer också på benen och rumpa framförallt och runt stussen, vilket gör att benen blir lite snyggare, de blir lite rundare och sådär, och kombinerat med lite styrketräning och sånt där så blir det väl ganska okej liksom. Det blir trevligt i alla fall, inte så att man behöver skämmas, det är väl bra.
Och på det ser det ut som skäggväxeln och totalt, för jag tänkte se liksom, när jag rakar mig, det rakar, får jag lite så här hudutslag. Du ser ju ut som en persika i
Ja, den försvinner ju också efter ett tag, eller den blir mindre, men sen så är det ju en, du får ju laserbehandling där man bränner bort skäggväxten, och jag hade inte speciellt mycket hårväxt innan heller, så att det var inte så jättemycket, men ändå, det är ju, det är väl en ganska, ska vi säga, en smärtsam behandling. Det gör ju ont att bränna av det där. Du kör på en laser och så bränner du och så luktar bränt. Det luktar ungefär som att du bränt upp håret. Sån där.
Apropå hår, Jonas hade ju otroligt vackra rödaktiga lockar som jag minns det. Var tog de vägen?
Ja, de pensionerade sig. De gick iväg. Det var roligare att vara blond.
Nej, varför jag frågar? Jag tänkte, hur kan du få så mycket hår? Liksom? Vi brukar ju tappa håret, men du får få mer hår.
Nej, men det kanske finns någonting. Det är en följd utav själva östrogenet gör att du tappar inte håret. Du får inte manligt håravfall.
Fan, då ska jag också börja med östrogenet. Kan jag få några tabletter av det genast?
Absolut!
Det är för sent.
Nej!
Du får inte tillbaka det håret.
Du kan få en polerduk av mig istället.
Mitt punghår kanske växer ändå. Nej,
men vet du varför jag bröt in också lite? Inte för att jag var nyfiken den här gången, men jag tänkte säga så här, det har gått 50 minuter nu.
Oj, har du gjort det?
Dina frågor verkar inte ta slut. Ska du bestämma till program eller?
Ja, det gör jag jättegärna.
Men jag bara tänkte det har gått 50 minuter. Ja,
du ser, vi brukar normalt sett ha en paus och där vi ska då spela jingle eller lägga reklam. Så. Men nu var jag så till mig. Så vi kanske ska, så att det inte blir, jag hoppas verkligen att du vill komma tillbaka och kan vi fortsätta, för jag har ju jättemycket. Men kan vi försöka avrunda lite, 10 minuter till då, får bli lite längre, där vi kommer in lite.
För min skull får du hålla på länge som helst, men jag tänkte för din skull så gick jag in och berättade att det har gått 50 minuter.
Jag trodde jag hade gått en kvart.
Jag är din kompis helt enkelt.
Det var bara det att jag tycker det är så fascinerande. Men då börjar jag nu pratar till båda. Jag börjar lite vad du är nu och sen så kommer jag att säga, jag hade så mycket mer frågor till dig, men jag hoppas att du vill komma tillbaka så vi kan. För syftet med det här, det var ju att lyfta fram dig som en förebild, och jag tycker ju att du är en förebild, och så, du har inte pratat så mycket om det, men där kan vi ju få återkomma, jag ska ju nämna det, men så vi också kommer in var du är nu, och vad jag förstått så får du otroligt bra respons ifrån dina tittare.
Det är ju både ris och ros, så är det ju. Och det som är då, jag är ju programledare eller nyhetsankare på i Dalarna och i Västmanland, och sen på vissa tider så är vi också i Gävleborg och Västernorrland. Det har funkat bra. Tittarna har tyckt att det var jättetrevligt. De tycker att det är väldigt bra. Det är mycket positivt. Det är trevliga brev och det är. Och sen är det väl alltid då ibland någon som är lite mera, tycker att det är lite jobbigt och tycker att det är konstigt och vet inte vad de ska göra. Men de är inte så många, de är ganska få. Det brukar ibland så ringer de på fredagarna klockan 7 och är lite smådragna. Och då kan man förstå att det här kanske inte var så jätteroligt för dem alltså. För att de kan ju knappast ha ett bra liv. Om du ringer på en fredag klockan 7 till en lokal tv-station, då har du ju inte ett liv där det sitter ett gäng och väntar på att du ska liksom plocka fram gåsleven och sitter och sippa på lite vånromané eller någonting. Nej, det tror jag inte att de gör faktiskt. Utan nej, då är det nog någon som är ganska, skulle jag säga, desillusionerad. Och måste liksom göra någonting på fredagkvällen för att liva upp. Och då ringer man och hatar lite. Ja, absolut. Så är det ju liksom. Men i övrigt så har det varit väldigt positivt och glatt och sådär. Och
ja, jag den uppfattningen har jag fått i alla
och det
fall.
Och det stämmer liksom, att det är mycket, mycket mer positivt än negativt, så är det. Och jag tycker att det är ett jätteroligt jobb. Och de som är på redaktionen i Falun är fantastiska att jobba med, och de är jättekunniga och håller på med det här liksom, det är 20 år och 30 år och sådär, och kan precis vad de håller på med. Det är jättebra och alla hjälps ju åt och försöker liksom så här. Så det är en skön redaktion där det inte är någon konkurrens på det sättet, utan vi vill leverera en bra produkt, vilket vi gör också.
Var det Kim som sökte jobbet till SVT eller var det Jonas?
Nej, det var Kim.
Det var Kim.
Ja, absolut. Så var det ju.
Och chefskap och så, de hade inga frågor om, eller tyckte att det var märkligt, utan de tyckte det var helt nice.
Alltså de hade väl, det är klart att de hade väl sina farhågor och var väl beredda och sådär också. För det är ju faktiskt så att det blev ju den första transprogramledaren i Sverige. Ja, ja. Du har ju Filippa där på TV4 också som kör deras TikTok-nyheter och som är reporter också ibland, som är magiskt duktig. Hon är ju jättebra. Och där skulle man ju inte ens kunna tänka sig att hon är trans ens, liksom. Nej. Det syns inte på någonting, utan nej, hon är ju verkligen grymt bra. Men det är väl vi då som är, och då är vi ju, det är ju inte så många, och det är klart att det är ju på något sätt, så blir det ju lite det speciellt om du är först med någonting, eller, och det är klart att det syns, det är klart att det ser annorlunda ut, men sen är det väl som det är, alltså det är, tycker man att det är roligt på jobbet så är det kul på jobbet, och det återspeglas väl i det man gör och i det som syns.
Jag är ju uppvuxen i Gävle då, som har på min tid heter det Mitt Nytt, tror jag.
Mm, det är ju samma egentligen, bara att jag delat det, är uppdelat i andra regioner och sådär.
Det jag var lite nyfiken på, jag kan tänka mig att det är relativt, då i alla fall, hade en ganska hög medelålder av, det vore en sak om du skulle komma in som, ja, i Melodifestivalsammanhang, men det här att du får jobba med Melodifestivalen, men just nyhetsuppläsare på Mitt Nytt liksom, eller ja, Gävle Dala eller vad det nu
är. Det har inte varit något problem. Nej, och det har inte varit en fråga egentligen, utan det är nog snarare så att du presenterar nyheterna på ett bra, korrekt och kanske lite liksom liten skämtsam twist till det hela, utan att det ska bli oseriöst för den sakens skull, men någonting lite sådär, så man kan ju faktiskt, det är ju kul att vara på jobbet, och då kan man ju visa att det är kul att vara på jobbet. Och det tycker jag, det är väl det som man kan ta med sig. Men det har inte varit någonting sånt som har varit någon fråga egentligen.
För du har ju kvar samma, om man säger då, du, som jag lärde känna dig som radiopratare, den här seriösa, liksom du är inte tjejig när du pratar så här, så jag tror ju helt klart det du säger, att för du sa det, ja, det har inte blivit oseriöst, du ger ju en väldigt seriös,
nej, men det är ju samma, det är ju det som är, jag är i stort sett samma person som jag var innan, fast jag har ändrat förpackningen och jag har ändrat mitt uttryck och jag har ändrat det, jag har bara blivit en helare människa, gladare och nöjdare och tycker att livet är bra mycket roligare, så att det är väl bara det är väl den andra skillnaden egentligen. Sen är ju fortfarande så handlar det ju om en seriositet i det du gör, oavsett om det är radio eller om det, jag var ju på Mix Megapol i många, många år också som Kim, och det funkade ju alldeles utmärkt också, då syns man ju inte, nej, på samma sätt, men du hörs, men det är ju fortfarande bara för att du skulle liksom bli tjej, att du helt plötsligt skulle bli oseriös eller flamsig eller på något sätt, det blir ju inte det, utan det är ju som alla andra, det är klart att det är flamsigt ibland och inte, men ja, så, det är väl som alla andra, som i alla grejer, att det är att bli tjejig, och vad innebär det för någonting, ska det bli liksom, ska det bli någon figur som du har sett i någon tv-serie som är väldigt, ska vi säga, oh my god, nej. Alltså det blir ju inte riktigt så. Och är man inte det innan, så kommer det inte kunna vara det sen heller riktigt. Det är ju, så är det.
Mm. Jag är väldigt imponerad av ditt mod, din styrka och att du vågade och gjorde din livsresa, så jag vill ju lyfta fram dig som en förebild, och då måste jag ju fråga, vad skulle du ha för råd till andra som sitter i den situation som du var innan du liksom tog steget fullt ut?
Ta en rejäl funderare, prata med någon som är duktig på det hela. Har du inte gått på utredning eller inte, då finns det ju de på stan som gärna går. Det kostar lite pengar, det blir dyrt. Försök ta kontakt med andra i samma situation. Och det finns ju föreningar för det här, och det finns ju kaféträffar där man kan få gå och träffa och man kan få prata och man kan få höra och sådär. Och sen är det väl på något sätt också det att man har ju bara ett liv och man har ju bara en chans, och det är ju ingen som kommer att tacka den för att man gick och höll igen på något sätt. Det är ju inte det. Och sen får man räkna med att det blir reaktioner hos omgivningen. Det är inte säkert att den partner man har blir kvar. Det är nog ganska troligt att den kommer att försvinna. Det finns flera stycken som jag vet som har sin partner kvar, som fortfarande är gifta, som fortfarande har det bra och sådär. Men det ska man nog inte räkna med, utan man ska nog räkna med att det kan kosta. Och det kan ju vara så att det kan kosta både jobb och massa saker också. Det behöver inte göra det. Det är många som kommer ut och de har jobbet kvar och jobbar vidare, men då har de ju faktiskt egentligen fått jobbet som en annan person. Därför så är det ju spännande att söka jobb i din nya förpackning och se vad händer då för någonting. Ja, och det har funkat förvånansvärt bra tycker jag, liksom. Så det har inte varit någonting. Och det är väl bara att göra det om man nu vill. Men man måste ta en funderare och fundera först liksom. Vad är det för någonting som jag vill egentligen? Är jag säker på det här? Eller är det någon slags fascination över att kunna få gå i kvinnokläder eller det motsatta könet? Det finns ju de som vill gå i kostym också då, som är tjejer. Men, eller är det för att det är genuint att jag är liksom någonting annat? Icke-binär eller du är tjej eller vad det nu vill vara. Det får man nog bestämma först själv. Så att bara fundera lite, jag tror att det är inte rusa och stad alla gånger.
Jag har också en fråga som jag måste få ställa. Vad är det största skillnaden om vi säger att du går på krogen i raggning, eller ja, liksom du sitter i en bar när du heter Kim eller när du heter Jonas? Är det någon skillnad hur du blir bemött? Får du mer... kommer få snubba fram till dig och erbjuder dig obskyra saker eller?
Nej, inte så mycket obskyra saker. Det är ju också så här att det är ju en sak att vara 1,86 lång, va? Det är så där, klart att det har ju sina sidor också, så det är klart att du syns ju. Och sen så är det väl så att det här är ju nog svårt att veta vad det är egentligen, för att jag tycker att jag har lättare att få tag och kontakt med människor och få lättare kontakt med dem även på krogen och sådär. Liksom. Och även i en bar har jag lättare att nu få kontakt. Jag upplever att de är väldigt positiva och glada och tycker det är trevligt. Men det kanske har att göra med också att jag är mer nöjd med mig själv. Jag tycker inte att jag behöver stå där och skämmas liksom, på något sätt eller någonting. Och det kanske kan vara det också. Så att det är nog tveeggat. Men så stor skillnad är det ju.
Det är inte det.
Nej.
För grejen är så här, jag tänkte nämligen, dels så hoppas jag jättegärna att du vill komma tillbaka till Ninja-podden så vi får prata mer. Jag vet att tiden har sprungit iväg.
Men, ja, men jag måste också säga, ja. Fan, jag har jättemånga frågor om Falun och livet där och sådär. Jag är ju från Falun då.
Ja.
Så då blir jag ju nyfiken på hur det är också. Så jag är också nyfiken. Så jobba på.
Kan du lova oss att du kommer tillbaka?
Ja, jag kan komma tillbaka och söra.
För jag tänkte fråga dig om jag får gå i Kim Sandbergs skola. Jag och Stefan ska få, tänkte jag, vi skulle få sminka upp oss och hänga på dig ut. Så Stefan och jag får känna att bli lite förhoppningsvis uppskattade.
Men dra inte in mig. Jag känner inte för det.
Du är så jävla bakåtsträvande, Stefan. Fan.
Okay.
Då gör jag det själv.
Nej, men det där är liksom ingenting att inte ta på allvar. Nej, men jag känner inte att det är så.
Nej, men jag skulle vilja pröva.
Ja, men och jag kan hänga med ut.
Det kan men vad fan har vi nytta av det? Det är om du sitter där som Stefan. Du ska ju sitta där som brud och se ifall du får
men
mer...
Grabbar. Vad vill ni ha för kläder? Vad vill ni ha för look?
Du bestämmer mina kläder helt och hållet. Du ska ha det. Du får hjälpa mig att sminka. Så går vi ut en dag tillsammans och tar lite sköna bilder som lägger upp.
Ja, ja. Men samtidigt...
Är det taget?
Ja, det kan vi göra.
För jag vill bara se hur jag blir bemött som tjej. Nu kanske ingen kommer att tro att jag är tjej. Men jag ska ta uppgiften på allvar. För jag tycker det är kul med könsrollen. Nämligen. Eller kul. Jag får höra liksom, mycket om det vi pratar om i podden. Ja, du kan säga så. För du är en kille, så du blir inte sexuell, bla bla bla. Och då har jag blivit lite så här, ja men jag vill pröva liksom saker och ting, hur jag blir bemött, hur vi får prata mer om det, men det är en spontan.
Men du vill ju pröva allting från ayahuasca till liksom...
Ayahuasca heter det. Ayahuasca. Ja, men det måste jag dåligt.
Jag är inte där.
Nej, men du får ta bilder då, för det här måste dokumenteras. Men det är klart.
Ja, det funkar bra, men det är liksom lite roligare. Sen är det då frågan om, vad ska ni ha för approach? Vad vill ni se ut? Ska ni se ut som en vanliga kvinna, eller ska ni se ut som då nidbilden utav en transperson?
Jag vill se ut så snygg som jag kan i kvinno... liksom, så att de tar mig på allvar. För att se bara hur... Det är bara uppleva att få gå in i en annan
kön. Absolut, så kan du få göra det. Och jag kan hjälpa dig med det, så att det är inget problem. Det är bara att man måste då kanske bestämma vad är det för någonting man vill. Hur vill man upplevas? Alltså att väcka uppmärksamhet är ju inte speciellt svårt. Det är ju bara att dra på sig en kort kjol och stilettklackar och glida runt. Det syns ju på en gång. Frågan är det den uppmärksamhet man vill ha? Och är det det som man vill leva ut? Eller är det frågan om... Ja, men det här är ju frågan. Är det någon slags sexuell fantasi över den här Lolitan som ska glida runt eller sånt där? Eller tänker du att du ska vara som en vanlig... Du går ut på gatan, så tittar du på de flesta kvinnor som går förbi. Hur är de klädda? Ja, men det, så där kanske man skulle kunna vara lite klädd. Fast du twistar till det kanske lite granna. Och det är väl... Det funkar väl alldeles utmärkt, men man måste liksom fundera lite grann.
Vi får prata ihop oss exakt om... Jag ska ju fundera lite mer, men det jag var ute efter, tror jag, var att hur jag skulle bli bemött som tjej. Liksom, att skulle jag få fler skamliga förslag, som jag hoppas? Skulle jag liksom, går jag ut som Johan och sätter mig i baren på Rish? Ingen jävel som kommer fram och pratar med mig.
Nej, men du måste ju, det här är också det att du signalerar ju väldigt mycket med vad du har på dig för någonting, i vilken förpackning du kommer ut. Kommer du ut i den förpackningen, så kommer du ju få de signalerna som det ger. Går du ut i dina jeans, jumpadojer, sminkad, men du har liksom sett till att du har kvinnlig attribut, du får väl sätta på dig någon slags... lösbrösten och sånt där.
Du får ju styla mig.
Och lite sånt där, så att du får lite byst och sånt där. Då är det frågan om, då får du ju en annan typ av reaktioner. Då får du någonting annat. Och det är väl så, då om du ska göra det på riktigt, så ska du se ut som de flesta andra gör. För då kommer det liksom att bli någon form av erfarenhet, för annars så blir det ju bara någonting som man liksom säljer någonting helt annat som är... Och det är klart att då...
Det är målet, jag ska inte se ut som en påskkärring eller så, det där är freak, utan helst skulle jag vilja att de trodde att jag var en tjej och bli bemött med liksom det som jag inte blir bemött med som kille.
Men då skulle du ha någon som egentligen väldigt bra på smink och sådär.
Fixa någon stylist, men bara...
Det tror jag nog du ska göra, för att jag är ju inte någon... Jag sminkar mig ju väldigt lite. Jag har jättelite smink liksom överhuvudtaget. Så att det är, och det gör jag inte ens i tv. Jag har inte speciellt mycket smink heller. Liksom så där. Där måste man ju ha smink, för annars så blir det med ljuset. Det blir jättekonstigt överhuvudtaget. Men så att jag är ju inte experten på smink. Och vilket jag inte behöver vara. 10 minuter på morgonen kanske, liksom, ungefär.
Men typ så här, vi får ju prata mer om det här, men typ... Hänga på dig en kväll ut. Du säger, det är sådana där kläder som gäller, får jag fixa det? Det är så. Du coachar mig helt enkelt.
Absolut, så dricker vi brännvin på krogen.
Stefan får då, som inte vill göra någonting roligt, får väl stå i något hörn och fota oss då.
Ja,
ska ju dokumenteras.
Jag har jättemånga roliga saker. Men sådär. Ja. Ska du runda av då?
Då rundar jag av. Men då, Jonas, förlåt. Jag har sagt Kim hela tiden, tror jag. Säger Jonas det sista, jag får klippas bort. Då får jag tacka dig så otroligt mycket att du kom hit, och du har lovat att du kommer tillbaka.
Absolut, vi kommer tillbaka, och sen ska vi gå på stan där och dricka brännvin, och så får du se vad som händer för någonting, och Stefan ska filma det hela. Ja, det är bra. Det blir humor.
Och jag tycker inte du ska klippa bort det heller, för det är så, jag har också kompisar som har bytt både namn och kön, och det sitter kvar en stund. Och sen det är inte så jävla lätt att bara byta för oss heller. Liksom. Det tar en stund, och det får man räkna med.
Jag förstår, det är jobbigt, det är klart att det är det, men det är också det att om man bryr sig för mycket, så skapar man sig själv massa problem. Jaha, ja, du sa fel, ja, det gjorde du, men det det är inte, alltså, jag blir nog mindre förnärmad än vad den som säger fel blir.
Det tror jag också.
Så, och det är ju på något sätt att det är ju samma sak med allting, är ju det att varför skapas en massa problem när man inte behöver göra det, utan så här, ja, okej. Okay. Mm.
Tack så jättemycket, och vi syns snart igen, det har vi lovat mig.
Ja, det gör vi.
Tack så mycket.
Tack.
King, king.